Ni har det lugnt, skönt och behagligt och har kopplat av från allt utom det jag säger.
Det här är Loppmarknadsarkeologerna i P1.
Här har vi en skiva som jag ofta hittar i loppmarknadens vinylbackar.
Mm-hmm.
Den är från 1969 och det är en så kallad privatpress. Vet du vad det är?
Nej.
Det är alltså att en privatperson har gett ut skivan helt själv, egenbekostat på ett eget pyttelitet skivbolag.
Mm. Jag lyfter upp skivan här och håller den framför mig och då är det konvolutet som är en gulblå abstrakt målning och så står det hypnos med stora gula bokstäver.
Mm. Vänd på skivan.
Oj.
Där har du hypnotisören.
Lars-Erik Unestål står det. Har du lyssnat på den här?
Ja.
Vad hände då?
Jag blev lite dåsig. Men det som jag tycker är kul med den här är att den har väldigt konkreta hypnosinstruktioner. Till exempel så finns det ett spår som man kan lyssna på.
Ni lägger er så bekvämt som möjligt. Ni fäster blicken på en punkt.
Och det är för att komma till rätta med insomningsproblem.
Mm.
Och så finns det ett med övningar för att sluta röka.
Mm.
Det vanemässiga rökandet kommer att upphöra på så sätt att varje gång ni tar upp en cigarett...
Men jag tycker att det här är ett intressant fynd, för det här är skivan som tog hypnosen rakt in i våra svenska hem. Och personen som gjorde skivan, Lars-Erik Unestål, man kan väl säga att han var en av pionjärerna inom coachning, ledarskapsutveckling och vad han kallar för mental träning.
Jag hade kommit till Uppsala universitet 1960 och var redan då intresserad av hypnos. Så att jag tänkte, jag läser till psykolog och jag gjorde min doktorsavhandling omkring hypnos också. Lars-Erik Unestål, jag är president för Skandinaviska ledarhögskolan och sysslar med utbildningar i coaching, mental träning, ledarskap med mera. I den tiden så trodde man att hypnos berodde på en relation mellan hypnotisör och den som blir hypnotiserad. Men jag gjorde försök med mina studenter där jag hypnotiserade dem och så spelade jag in det jag hade sagt på band. Och det gick lika bra. Då tänkte jag, men då gör jag en LP-skiva.
Hypnos kan förklaras med att man försätts i ett annat medvetandetillstånd. Ett transartat tillstånd. Och på 1960-talet fanns det ett stort intresse för just hypnos.
Men vi vill redan nu säga att det här programmet inte kommer handla om huruvida hypnos och självhypnos är någonting bra eller dåligt. Eller om det är effektivt att använda inom behandlingar, utbildningar eller så kallad självhjälp. Förlåt, jag har ganska ingående frågor om skivan här. Hur gavs den ut egentligen?
Jag hade grannar när jag växte upp som vi spelade en del tillsammans och försökte få någon att göra ett inspelning. Men det var ingen som ville. Så då åkte vi upp till Europafilm och sen spelade in en skiva som sen spred sig. Och när jag skulle då göra hypnosfilm tänkte jag göra samma sätt. Så att sen så distribuerade jag den själv. Så att jag hade ingen hjälp när det gäller varken inspelning eller marknadsföring.
Hur marknadsförde du skivan?
Jag behövde faktiskt inte säga så mycket. Därför att det spred sig lite i tidningar så att det hade kommit ut en hypnosskiva. Jag satt aldrig in någon annons eller någonting sånt där. Jag fick till och med ett brev från Paris, från Povel Ramel som var där nere. Och han sa, jag har använt din skiva för att få ändan ur vagnen, sa han.
Uneståls hypnos-LP har alltså tre spår, eller tillämpningar som han själv kallar det.
Dels en allmän del där man då kunde lära sig använda hypnosen på vad man nu ville. Och sen fanns det två stycken färdiggjorda tillämpningar. Och det var rökning och sömn.
Och om man ville köpa skivan så beställde man den från Lars-Erik i Uppsala. Och han skickade den mot postförskott. Ofta med ett maskinskrivet brev med utförliga instruktioner och reflektioner om hypnostillämpningarna.
Begreppet hypnos väcker ofta debatt och associationer som inte alltid är positiva hos mottagaren. Unestål funderade därför på ett annat, mer neutralt namn för sina metoder. Han kallade det för mental träning.
På 1970-talet blev idrottsvärlden plötsligt intresserad av begreppet.
Så ringde Friidrottsförbundet och sa att nu har vi en landskamp mot Italien om några veckor, så vi tycker du följer med ner till Rom och sen får du hela förmiddagen på dig och presentera det här nya för grammarna och tjejerna. Men vi förlorade landskampen. Jag kunde inte se någon som helst effekt av det jag hade sagt. Det förstod vi ju snabbt att man förändras inte genom att lyssna på mental träning.
Unestål fick i uppdrag att ta fram ett program för motivation och mentala processer som kunde integreras i den vanliga fysiska träningen.
Nere i Rom så var ju en person med som var väldigt intressant. Det var Ricky Brosch.
Och det väckte intresse från ett lite oväntat håll.
Då ringde FIB Aktuellt och sa att vi skulle vilja pröva vad kan Ricky göra under hypnos. Vi åkte ner till hans villa utanför Löberöd. Utanför där hade han en kastring och sen hypnoserade honom och sen kastade han 73 och 21 tror jag att det var. Och det var 4 meter över världsrekordet. Sen skulle han försöka upprepa det under en riktig tävling, för det här var ju bara på hans kastring så det räknas inte som världsrekord. Och då gick det inte så att. Han hade en slags fobi för tävlingar som gjorde att han nästan paralyserades. Inför olympiaden 76 så var han ju naturligtvis uttagen, men han ville inte följa med. Han var så rädd för tävlingar. Men sen ändrade han sig en vecka innan och kom, men han ville inte bo i byn. Så han låg uppe i bergen och varje dag kastade han över 65 meter och gränsen för kvalen var 60 meter. Sen kom han ner till kvalen. Och nådde inte upp till 60 meter. Sen låg han på inneplan och grät. Och jag frågade honom då, för jag hade gjort ett speciellt program för honom. Har du inte använt det här programmet? Nej, sa han. Han var så rädd att han inte ens ville använda programmet.
Unestål berättar att 70- och 80-talen var de goda åren för hans tillämpningar av mental träning inom idrotten. Men sen gick intresset ner. Men inför U21-EM i herrfotboll år 2015 samarbetade Unestål med det svenska U21-landslaget.
Patrik Karlgren, du kan bli svensk hjälte om du räddar denna straff mot Cavallo. Här kommer Cavallo, lägger den.
Och då fick han uppleva en verklig triumf.
Ja! Han räddar! Han räddar! Det är svenskt U21-EM-guld! Sverige vinner efter straffar!
När man såg straffarna mot Portugal och såg hur nervösa portugiserna var, för de hade ju inte ens räknat med att det skulle bli straffar. Och såg då hur svenskarna nästan stod och log. Därför att de hade dagen innan programmerat in hur de skulle skjuta straffarna.
Var det hypnos inblandat i det här EM-guldet?
Inte mer än att en del i det här med att tänka sig in i kommande matcher gör man ju i ett avkopplat tillstånd. Sen behöver man inte kalla det hypnos.
Mental träning som integreras i den fysiska träningen för idrottare. Det kanske låter avancerat. Men Unestål menar att i hans metoder så handlar det om att få idrottaren att inte behöva tänka. Så här sammanfattar han med egna ord.
Det fungerar inte särskilt bra att ge mentala råd. Börjar man tänka under en tävling vad man ska göra, då funkar prestationen. Jag brukar när jag spelar tennis med någon, om jag spelar mot någon som är bättre, då räcker det med att säga till den andra att du var bra, du spelar. Din backhand går ju jättebra, du måste träna mycket på den. Börjar han tänka på hur han gör så funkar prestationen.
När ni har lärt känna det här tillståndet och den process som leder fram till det, så kommer ni själv att kunna ta över det hela.
Men du, jag har hört att det finns en konflikt, alltså mellan den här typen av mental träning och vanlig idrottspsykologi.
Ja, det stämmer. Men det kan man faktiskt läsa om på sportsidorna.
För det här, det var den lilla historien om hur hypnosen kom in i våra stereoanläggningar och sen blev en metod inom idrotten. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson.
Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio.